Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den här höstspecialen som går då under namnet Djungelbonanza. Vi är något Kaiko podcast där vi varje vecka kommer slå på bongotrumman, springa iväg från stenklot, öppna skattkister och undvika i största möjliga mån att bli lemlästade av vilda, livsfarliga djur.
Oh my god, jag skit ner mig igen!
Tur att jag har med mig ett par extra Lee jeans här. Fan vad härligt. Jag heter David, jag kallas för Dava och på andra sidan, bokstavligt talat igen den här gången, i vår studio så sitter han där, min vapendragare, Stefan Brutti, Kung Tutti Holmberg. Vi kör såklart en applåd och en liten, liten...
Tuta på det!
Vilket djungelbrål du fick till.
Ja, visst.
Förra veckan så satt ju du och jag bokstavligt talat med kalla kårar.
Ja, verkligen.
Längs ryggraden när Josefin Molén gästade oss. Och bjöd på minst sagt ett mystiskt försvinnande i Panamas djungel där. Vi pratade då om verkligheten Mowgli. Om barn som antingen vuxit upp eller försvunnit i djungeln. Ja, vad läskigt.
Ja, verkligen.
Det var det. Men vi gör det igen nu. Vi har återigen med oss en gäst i det här avsnittet, Brutti.
Det har vi.
En efterlängtad gäst kan vi också säga att det är. Vi har haft med honom i podden förut. En man som tar filmtittande på största allvar. Och när han inte sitter och tittar på film på sin stora projektorduk i sin lägenhet så skriver han även manus till Seriemördarpodden med Dan Hörning. Där han just nu också då, den här gästen, är aktuell med den efterlängtade serien om Ted Bundy. Alltså sitter och skriver där om kanske en av de mest kända seriemördarna som finns.
Men inte den mest kända,
ja, den
skulle jag nog säga faktiskt.
Hade fan sagt det också.
Den mest kända.
Och liksom vi så är även den här gästen även förtjust av djungel och alla andra läskiga, mystiska saker och ting som man kan finna då i en sådan.
Och ruiner.
Ruiner. There we go. Vi ger en stor och varm applåd och en tuta återigen till våran filmvetenskapsman David Oskarsson!
Tack så mycket. Tack så himla mycket. Kul att vara här igen.
Ja, fan, vi har saknat dig David. Alltså.
Det har vi verkligen. David Oskarsson är från och med nu David. David Persson är från och med nu Dava.
Yes.
Som jag säger David, då menar jag David Oskarsson. Och säger jag Dava, så menar jag Dava.
Bra. Jäkligt bra pedagogiskt förklarat här, måste jag säga.
Tack.
Senast David så pratade vi om filmerna vi minns i vinterspecialen förra året som var då Retro Bonanza.
Precis.
Det blev ju tre hela avsnitt där av den serien.
Tre extremt bra avsnitt, om jag får säga det själv. Lite förment när man medverkar kanske, men ja.
Jag tyckte att de blev lite väl korta de här avsnitten däremot. Eller så var det filmserien som blev lite kort. Men vi hann inte prata.
Nej.
Jag tyckte att du och jag hade en väldigt bra sån här jargong mot varandra och i de här filmerna som vi hade passionerat liksom berättat om. Men vi hann inte berätta så mycket som vi ville.
Jag kände mig lite som the bad guy där som bara, nu måste vi gå vidare i tablån här.
Ja, men det hade kunnat bli hur långt som helst. Det var superkul verkligen.
Och jag måste passa på att fråga här då. Vi är ju, både Brutt och jag är nyfikna på här. Vilken är din favorita djungelfilm? Alltså en film som utspelar sig i en djungel.
Alltså jag har ju förberett lite inför det här. För det finns ju så många bra filmer som utspelar sig i djungeln. Och jag kommer ju tänka på flera liksom. Jag kan bara nämna några som jag kommer att tänka på genast när jag tänker på djungelfilmer. Då är det inte nödvändigtvis Latinamerika dock, lite andra grejer.
Mm.
Men till exempel klassiska italienska kannibalfilmer som Cannibal Holocaust och Cannibal Ferox, båda inspelade i Colombia. Men sen har vi såklart Apocalypse Now, det är väl djungelfilmernas djungelfilm. Men det är Filippinerna som den inspelade i, även om det ska utspela sig i Vietnam.
Ah.
Men sen har vi även Predator.
Ja,
den är inspelad i Mexiko.
Rovdjuret, there we go.
Plutonen.
Plutonen, ja just det, vet du var den är inspelad?
Vet faktiskt inte.
Nej, inte.
Men
den
utspelar sig också i Vietnam.
Jag skulle nog säga Jämtland.
Jämtland är det. Härligt att se, lite svenska tallar och granar.
Sveriges svar på regnskogen liksom. Men min absoluta favoritdjungelfilm någonsin, det måste ändå vara Sorcerer, som inspelad i Mexiko.
Ah, Brute, din favoritfilm som Djungel är baserad Djungel George säger direkt. Han inte ens formulerar
klart. Jag vet faktiskt inte. Det där är väldigt. Jag nämnde ju Plutonen därför att jag tycker att den är ju en av mina absoluta favoriter.
Mm.
Sen alltså, jag är ett stort fan av filmen Tropic Thunder.
Fan, jag skulle säga den. Inte för att det är någon tävling eller så, men ja.
Och sen Indiana Jones and the Temple of Doom. Sen får man ju säga lite om det, om man tycker att det är djungel eller inte. Men det är, ja.
Hör och häpna på min här då. Jag vet inte, det här är väl också lite så här. Ja, men det är fortfarande en djungel för fan. Jurassic Park.
Ja, men faktiskt. Det känns som en djungelfilm, ja.
Djungel.
Exakt, och det är ju ganska mycket djungel som är, alltså det är väl riktig djungel i tvåan, är det inte det? Eller är de fortfarande på just den ön i tvåan?
Ja, då är det The Lost World.
Just The Lost World, så är de ju fortfarande på samma ö.
Ja, det är rätt. För jag minns att den är så jäkla djunglig, tvåan. Där känns det verkligen som i djungeln.
Precis där, när Peter Stormare dör i den också, där är det ju då känner man bara att här, nu är han djupt in i djungeln.
Ja, och djupt ner i skiten också. Han lägger ju en svensk kommentar där.
Ja.
Nej men, ja, i den djungeln i alla fall så är det ju livsfarligt att vara. Kan vi ju hands down säga.
Ja. Mm.
Innan vi ska presentera vad vi faktiskt ska prata om i det här avsnittet. Det här vill inte ni missa, kan vi garantera. Men vi måste passa på att fråga då, David. Har du någonsin varit i en djungel? Vi måste bara veta det så att vi kan gå in i den här djungeln med all säkerhet.
Jag har aldrig varit i en djungel. Och jag instämmer nog med det som jag tror Brutti sa i förra avsnittet, att jag har inget intresse av att besöka en heller faktiskt.
Vi har en djungelbonanza, men ingen av oss skulle kunna tänka sig att åka till en djungel.
Det är fortfarande fascinerande, det tycker jag, men jag vill inte vara där.
Nej, vi kan podda om det. Det får räcka så.
Ja.
Vad kan finnas i en djungel då? Jo, jag låter dig utbrista där, Brutti. Bara köra.
Livsfarliga djur.
Ja, det är ju där det gör. Det är fan vad äckligt det är. Insekter och allt möjligt och vad fan det nu kan vara.
Och det här är ju en av de stora anledningarna till att jag inte vill gå in i en djungel.
Nej, exakt. Det är samma här faktiskt. Jag vill ju här nu, eller det här kommer ju bli en del 1 kan vi direkt säga. Alltså som vi gjorde med klantiga brottslingar under krimbonansen, så delade vi upp det i olika delar. Och jag har det på känna att vi kommer göra samma sak med den här miniserien.
Vi hade faktiskt det med filmerna vi minns också, med just David.
Exakt.
Så det här är den andra poddserien som du kommer vara med i.
Mm-hmm.
Det är jättekul.
Så jag tänker nästan att vi drar igång, pratar om livsfarliga djur. För vi har valt ut ett djur var som vi kommer då få berätta för varann. Och sen får vi väl dra ihop lite anekdoter där, om vi har någon anekdot på djuren i fråga. Och om vi tror att vi hade kunnat lägga ett nacksving på det här djuret i fråga också i en djungel, om vi har det här modet i oss. Så jag tycker att vi går väl in i djungeln då och drar igång.
Absolut.
Ja, vi ska alltså prata om livsfarliga djur, del 1, för att ha det sagt också. Vi har filmvetenskapsmannen, jag hade önskat att han var en djungelöverlevare och djungelexpert nu när vi ska be oss in i den här djungeln och prata då om livsfarliga djur.
Jag tror att han har sett tillräckligt mycket djungelfilm för att vara en djungelexpert ändå, så att det är rätt lugnt.
Alltså, så länge du kan hålla två stycken AK-47 i varsin arm med dina stora biceps där, David, så jag är trygg.
Då
är
jag trygg. Precis. Jag förlitar mig på kunskapen från alla filmer.
Och en machete mellan tänderna också.
Ja, men exakt. Och så röd bandana. Och
ja, gud, ja, men fan, nu känner jag mig genast mycket tryggare faktiskt. Så jag tänker att vi går lite varvet runt här. Och jag tänker att, Brutti, du får nog börja med ditt livsfarliga djur. Mm. Och får vi se vart vi hamnar helt enkelt. Mm. Ja, vad har vi för livsfarligt djur i djungel nummer ett här då?
Det här är ju ett av dem som faktiskt är, anses vara ett av de absolut farligaste djuren i hela djungeln.
Människan. Nej.
Och käften. Nej, jag pratar om Bothrops asper.
Ja, just det, de är det.
Landsorm. Oh. Eller Fur the Lands, som de också kallas. Vet ni varför de heter så?
Nej.
De har ett lite landsformat huvud, men triangelformat lite grann. Aha. Och därför kallar de för landsorm.
Okej. Okay.
I alla fall, de lever i Centralamerika, norra delarna av Sydamerika. Lite grann i Mexiko, på östsidan. Och de här, det är ett nattdjur. Mm. De lever liksom och utfodras och allting sånt på nattetid.
De jagar då?
Oftast, exakt.
De smas.
Ja. Och de äter i huvudsak typ möss och råttor. Mm. Men under dagtid så kan de ligga väldigt, väldigt still. Och de kamoufleras väldigt bra bland löv och träd och blad och sånt. Mm. Så kan de bara ligga där väldigt still och bara ligga och vänta på sitt nästa offer.
Mm. Det är det där jag avskyr med de här djuren som exempelvis då befinner sig i en djungel, att de är så sneaky och stealthiga att de liksom, man vet inte om man kan råka kliva på den medan man ska gå runt och bara, kolla den där palmen, älskling. Vaden åt helvete.
Det är inte helt ovanligt att just det händer. Och vet ni att ett bett av den här, det är en jättegiftig orm.
Såklart.
Det är en av de absolut giftigaste ormarna i hela världen.
Det känns som att alla ormar är de giftigaste i hela världen. Jag vet inte.
Men lyssna på det här bara. Mm. När du blir biten av den här, då riskerar du att få alla möjliga olika åkommor. Du kan liksom, hela din kropp kan stänga av i princip på bara några timmar. Oh. Du kan få liksom hjärnhinneinflammation på några timmar. Du kan, om det här inte blir behandlat korrekt, så kan du få kallbrand.
Mm. Oh, fy fan.
Alltså, om du tänkte att du blir biten i foten, då kan du behöva amputera bort hela benet. Det har nämligen hänt. Det var en 11-årig pojke som blev biten i foten. Och blev liksom, de fattade inte riktigt vad det var för någonting. De hade inte riktigt koll på det här sjukhuset. Så han fick antibiotika. Mm-hmm. Inte motgift.
Ja, oh, nej.
Okay. Vilket resulterade i att han fick kallbrand. Och hela benet bara så här, det är alltså, det ruttnar.
Det är väl det som de fick i skyttegravar back in the days,
ja,
va?
Ja, precis. Kallbrand är ofta... Det är mer vanligt att du får kallbrand på grund av att du förfryser någonting.
Ja, ja. Mm.
Men du kan även få det av gift, tydligen.
Oh, fy fan.
Men det finns ett motgift i alla fall.
Ja, det finns motgift. Mm. Och du behöver ha det, om du inte ska liksom behöva göra någonting, så behöver du ha det här inom en timme, typ. Då händer det ingenting i princip. Då är du ganska lugn. Men... oftast är det ganska svårt att ta sig till närmsta ställe där det finns ett motgift.
Ja.
Så att det är inte särskilt ofta man kommer helt helskinnad därifrån, ja, när man blir biten av en sån här. Mm. Och grejen är att ett bett av den här ormen kan betyda att du får i dig 105 milligram gift.
Mm-hmm. Det låter mycket.
Det låter ganska mycket. Vet ni hur mycket en dödlig dos av det här giftet är? En dödlig dos. De har en dödlighet på ungefär 6% av alla som blir bitna. Det är ganska mycket faktiskt.
Att det är ganska mycket som är en dödlig dos. Man får i sig 105 från ett bett.
Ja.
Ska det vara mer än det då? Ja, jag vet fan inte vad jag ska... 50 milligram, kör på då.
Jag drar till med 37.
David Oskarsson har... helt rätt.
Va?
50 milligram är dödlig dos.
Applåd och tuta till vår landsormsexpert numera.
Det var bara tur, ska jag
säga. Giftexpert David Oskarsson. Nej, ärligt talat så kan du, om du fångar, lyckas fånga en sån här, så kan du ju trycka fram tänderna och trycka ner gift i en burk. Mm. Och då på ett sprut så kan du få ut mer än 250 milligram.
Vad jäklar.
Fy
fan. Men det, ofta, det vanliga är att de biter så snabbt så de hinner inte få ut mer än 105 milligram. Men alltså det går på en millisekund så bara puff, och sen är det klart. Mm. För de gör ju så, ormar. Mm. De gör ju så där.
Ja, just det.
Det går ju på hur fort som helst. Det är ju knappt att reagera.
Nej.
Och det är 105 milligram. Det är rätt mycket gift.
Jag tänkte bara, 105 milligram. Vad för slags mått kan man föreställa sig om man tänker sådana här, ni vet, man har i köket. Kryddmått, tesked. Vad innehåller alla de där liksom? För att få en bild av...
En matsked.
Det är en matsked?
Ja, jag tror... Jag tyckte att jag läste att det var en matsked.
Ja, men det är rätt mycket som sprutas in i kroppen då vid ett bett. Ganska mycket vätska.
Faktiskt.
Jag ska inte svära på att det är en matsked. Nej, det kan ha varit mindre.
Mm.
Det är ändå jävligt mycket liksom gift som sprutas in på väldigt kort tid.
Ja, men det känns matsked, vi är ändå där. Jag vet inte, det känns inte så långt.
Sen,
det känns inte överdrivet.
Det är jävla sjukt också med det här giftet. Nu ska jag inte svära på det, för nu har jag kollat på flera stycken giftormar, så jag hoppas att jag inte blandar ihop med någon annan liknande orm nu. För det finns en annan som heter gyllene landsorm också. Mm. Man ska inte blanda ihop de två, för den lever tydligen isolerad på en ö.
Och den är level 30.
Du, den är fan level 99.
Den är massad.
Den är over 9000. Den är så jävla sjuk. Det här måste jag bara dra lite snabbt.
Ja. Kör.
Den är så jävla sjuk, för den lever helt isolerad på en egen ö.
Aha.
Vart?
Utanför Sydamerika.
Aha.
Därför att för 12 000 år sedan så var den här ön inte en ö. Då var det en halvö. För 11 000 år sedan så höjdes vattennivån.
Aha.
Och det avgränsades. Så den här ormen är alltså över 12 000 år gammal, den här djurarten.
Wow!
Så att
coolt.
Sen så lever det, det kryllar av den här. Så det är flera tusen såna här gyllene landsormar på den här ön. Och man får inte åka till ön.
Som om man vill det.
Skulle precis säga så här, men då vet vi vart vi ska ta David Oskarsson på hans svensexa.
Ja, hemskt gärna, tack. Bra uppslag.
Men den här ormen, jag har kommit till det sjuka än. Den här ormen, den lever på fåglar.
Aha.
Men den lever inte på fåglarna som bor på ön, utan den lever på flyttfåglar. För den har kommit på det att det här är fåglar som bor på ön, och äter jag upp dem, då dör jag. Till slut.
Vilka smarta as.
Det är så de har överlevt i 11 000 år på samma ö.
Det var sjuka, så jag hört.
Men det där är ju höjden av det som Dava pratade om. Sneaky animals liksom. Att de har koll på den sortens sak liksom. Beräknande jävla as.
Jäklar.
Men är inte det här sjukt eller?
Ja, det är jätteintressant alltså, så här, men det där är ju liksom så här, evolution. Jag blir så himla fascinerad när man säger det är många djur som har överlevt så länge, så är det ofta så att de har kommit på ett knep. Man ska aldrig underskatta de här djuren. De är smartare än vad vi tror alltså.
Ja, verkligen.
Men ja, jäklar vad sjukt alltså.
Det var faktiskt så att på den här ön så bodde den fyrvaktare för cirka 100 år sedan med hans fru och dotter. Tills den här fyren som de bodde i blev helt översvämmad av de här ormarna och de alla dog.
Oh,
men gud.
Och sen så efter det så har man så har jag tror den är argentinsk eller brasiliansk. Jag tror det är rätt säkert att den är argentinsk, den här ön. Och att då har argentinska staten gått in och bara så här: nej, ni får inte beträda ön. Sen 100 år tillbaka ungefär.
No habidado.
Ja,
no habidado här på ön.
Nej, men Brutti, jag tänkte bara, finns det bilder och videomaterial från den här ön så att man kan se liksom hur det ser ut där?
Ja,
det, ja, det gör det. Fy fan.
Mm. Holy shit.
Det finns ju en dokumentärserie på Netflix som heter 72 Dangerous Animals from Latin America.
Just det.
Där finns det ett avsnitt om just den här.
Mm. Har ni blivit biten av en orm någon gång? Bara lite kuriosa så. Jag börjar med dig, David. Har du blivit biten av en liten sån här stealthy ass motherfucker?
Svar nej. Jag har aldrig blivit biten av en orm faktiskt.
Fan vad tur. Och på det sättet är det också tur att vi bor i Sverige, för vi har ju inga giftiga ormar här. Om man inte räknar med huggormen som... Det är ju självklart farligt att bli biten av en huggorm, men det är inte direkt dödande.
Mm.
Nej.
Om Nej. Det inte går för lång tid då.
Ja, ja precis, men då ska det ju gå flera veckor.
Mm. Har du blivit biten?
Nej.
Nej, inte jag heller faktiskt. En kräfta en gång i tiden när jag badade när jag var 6 år. Fan vad ont det gjorde.
I stoppen.
Ja, det var faktiskt i lilltån. Men jäkla vilken styrka de har i sina klor.
Det är svårt att kalla den alltså.
Ja, oh, shit.
Ja, nu ska vi inte prata kräfter heller i djungelbonanza. Nej, fan. Nej, men det var jätteintressant alltså. Landsormen ska man verkligen passa sig för när man befinner sig
båda
i djungeln.
Båda landsormarna.
Ja, herregud.
Men den ena finns i djungeln, den andra finns på en ö. Ja.
Alltså den ön måste ju se så creepy ut om man hovrar ovanför den med en drönare eller någonting. Bara en sån stor mark som rör på sig liksom.
Ja, oh, gud alltså. Nej, vi tar vårt landsvar och inte sticker dit helt enkelt.
Mycket bra.
David, nu är jag nyfiken på ditt livsfarliga djur här, det första du vill ta upp. Vad kan det vara? Och hade det varit nice att stöta på den här i djungeln kanske?
Ja, alltså grejen är den att det finns ju många människor som i modern tid har stött på det här djuret med vilja och med flit. Och då pratar vi både västerlänningar och naturfolk faktiskt.
Mm-hmm.
Det här kräket heter då på latin Papaponera clavata. Säger det något när du bara hör det?
Papaponera clavata. Kan det vara någon myra?
Det kanske det kan vara.
Det låter nästan som att pappa ponerar att det finns en clavata där.
Jag försökte komma med någonting smart och så kommer du med din jävla låtsas analys här.
Hobbyanalysen Dava. Nej, men vad fan, ja, jag tycker det låter som att det skulle kunna vara en piraja faktiskt.
Ja, paffla vadå? Ja. Det jag säger som det är helt enkelt. Det här handlar om pistolmyran, på engelska känt som bullet ant. Och det här lilla avskummet återfinns i Nicaragua, långt österut i Honduras, ända till södra Paraguay. Så
det är Centralamerika vi pratar om.
Det är ju rätt. Länder som jag skrivit ner där den finns: Honduras, El Salvador och så Nicaragua som jag sa, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Brasilien. Så den är ganska väl utspridd ändå får man säga.
Men vad heter han som har gjort en egen skala på olika djurbett, hur ont det gör?
Schmidt,
ja, precis. Mm. Han har ju faktiskt haft med den här bullet ant, och om jag inte missminner så är kanske inte längst upp, men någonstans i toppen ligger den ju.
Jag vet.
Vadå, på hur smärtsamt det är att bli biten av en pistolmyra?
Exakt. Mm. Du kanske inte behöver avslöja det just nu, men jag vill göra lyssnarna redo på att det här är ingenting att leka med.
Det är det verkligen inte. Och vi snackar ganska stora myror. Grejen är att nu när jag säger hur lång eller hur stor den är på längden då, så kanske det inte låter så stort, men det är nog lätt att glömma hur små myror brukar vara. De här jävlarna är på 18-30 mm långa. Och det är stort alltså.
Det är ju nästan 3 cm kan de bli som max då alltså.
Mm.
Ja, det finns faktiskt rapporter på en något större, på nästan uppåt en 40 mm.
Sjukt.
Men det är typiskt, så är de inte längre än typ max.
Mm.
Men ja.
Och liksom så här, bara för att skapa en ännu tydligare bild av hur stora de faktiskt är. Om ni tänker er vanliga myrstackar som man kan se i skogen i Sverige med, jag vet, pissmyror eller vad kallas de. Hur många myror tänker ni att det är i en sån stack? Alltså bara liksom så här on top of your head liksom.
Alltså jag minns när man var liten, när man var jäkligt oskönt. Vänta, kan jag få bara säga det här så att man bara tar ut elefanten i rummet? Kan ni vara ärliga nu? Kan vi bara liksom ha en liten bikt här och bara säga att vi alla här som pratar just nu någon gång i sitt liv har urinerat på en myrstack i skogen?
Ja, det är en bra fråga. Jag kan faktiskt, jag kan ha gjort det, men jag är inte säker.
Ja, Brutti, det är jätteoskönt, men...
Jo, men jag tror faktiskt att jag har gjort det som liten. Och dessutom så vet jag att det här, inte med flit dock, men jag har trampat i en myrstack. Och det var nog inte kul.
Jag
sprang ju och bara försökte sparka undan. Du vet, skon flög ut i skogen.
Ja, herregud. Jag har i alla fall urinerat på flera. Men...
Helt casual. Nu går vi vidare.
Men nu går vi vidare.
Men erkänn dig.
Men jag har ingen aning faktiskt hur många som kan finna. Jag gissar på kanske 15 miljoner.
Ja, men
10-15.
Vad gissar du? 10 miljoner i en vanlig myrstack?
Ja.
Ja, alltså jag hade nog bara dragit till med kanske säga att det är 50 000 i en vanlig myrstack eller någonting. Men alltså det ni säger tycker jag, det liksom speglar min tanke att det är jävligt många myror i en myrstack.
Mm. Du är ju för sig väldigt olika storlekar på myrstackarna, och dessutom så brukar väl vara så att i en myrstack så är det inte bara, det är som en, lite som en pyramid, att man ser inte hela myrstacken, utan det är mycket under marken också.
Exakt.
Precis, men i då de här pistolmyrornas stackar så är de bara något hundratal.
Okej.
Okay. Det låter som så extremt lite liksom, men det är väl för att de är större insekter liksom.
Ja, jag är sådär, jag har sån stor fobi mot extremt stora insekter.
Mm.
Så jag har svårt för till exempel så här stora spindlar och sånt. Stora myror. Men det som jag har mest svårt för...
Det är de där fiskmåsarna, jag vet. Fan vad de är äckliga.
Nej.
Terrorisera Sverige varje sommar. Nej.
Om ni aldrig har sett det här så googla på det. Asiatisk jätteting. Jag vill höra Davids reaktion här nu.
Jag vill inte trycka enter. Shit.
Off, den är lik. Den täcker ju hela.
Den täcker. Där kom den.
Den täcker ju hela handflatan nu.
Ja.
Fy, och de ser onda ut också.
Så in i helvete.
Och det är ju the devil, spawn of the devil.
Verkligen.
Det där är min stora fobi.
Fy fan alltså.
Jag är glad att jag bor i Sverige.
Gud, jag undrar var de ligger på Schmitt-skalan.
Men det där måste vi prata som sagt mer om det här. Jag har missat den där Schmitt-snubben som kan avgöra vilka bett som gör ondast. Det är helt ny i det här gamet, så ni får gärna fill in the blanks där för mig sen.
Han avgör inte bara vad som gör ondast. Han har dessutom en väldigt bra beskrivning på hur ont det gör.
Aha.
Så om någonting så säger han så här: du, det här gjorde, jag blev stucken i kinden. Det var ungefär som att ställa huvudet med en dörrkarm och sen bara smälla igen dörren. Massiv trä, liksom en ekdörr typ. Tänk så, full kraft.
Alltså, man kan ju tänka sig att den här Schmitt är någon jävla tokstolle liksom, och bedriver han verkligen riktig vetenskap. Men det gör han, för han är en amerikansk entomolog. Hans fullständiga namn är Justin O. Schmitt. Han är född 1947 och han har då liksom på ett korrekt akademiskt vis etablerat den här Schmitt-skalan.
Ja.
Och den går ju då från 1 till 4, där liksom 1 är ett ganska milt bett, även om det är ett bett som känns, men där 4 är typ det absolut värsta man kan föreställa sig. Och jag tror det var lite svårt att ta reda på det här, men utefter den efterforskningen jag har gjort så tror jag att våra vanliga svenska getingar, ett sånt bett är en 2 på den här skalan.
Okej, okay, ja. Och 4 var värst?
4 är det absolut värsta.
Okay.
Ska jag säga vad pistolmyran ligger på, eller ska jag spara det?
Nu när vi ändå har det uppe på...
Ja, vi kör nu, jag vill veta hur ont det gör att bli biten av sånt här.
Får jag gissa?
Ja, du får gissa.
Jag gissar på en 4 faktiskt.
Du gissar på en 4?
Ja, jag måste också säga det.
Det är också på en 4, va? Yes.
Ja.
Ni är båda väldigt nära.
Ja, det är en 3 alltså.
Ja, men håll i er nu, killar.
Ja.
Pistolmyran har 4 plus. Den har ett plus i kanten.
Oh, jäklar i gatan.
Och, ni ser, och då har jag precis visat er hur en jävla asiatisk jätteting ser ut.
Schmitts egen beskrivning av hur det här bettet känns då. Och det här är min översättning på svenska då, från engelskan. Som att gå över brinnande kol med rostiga järnspikar i hälarna.
Oh.
Jag vet inte varför han säger just det här med fötterna, men det kanske är för att han själv har blivit biten där när han har gått i skogen och något.
Men är de här betten från pistolmyrorna, är de dödliga? Gör det så ont att man nästan kan smälla av på grund av det?
En väldigt bra fråga. Här är vad ett sånt bett faktiskt kan orsaka hos en människa. Lymfkörtelförstoring. Man svullnar alltså kanske vid armhålor, hals och såna grejer. Och man kan även få ödem. Det är väl vattenansamlingar liksom, som sväller kroppen. Hjärtrubbningar kan man få.
Okej.
Och man kan få blod i avföringen.
Det känns som att alla djur har tendens till att ge människan det. Jag blev biten av ett rådjur på vägen till jobbet. Skit blod i 3 veckor. Ja, fy fan.
Men om man är en frisk vuxen individ som inte har några andra underliggande sjukdomar så är det extremt ovanligt att dö av en pistolmyra. Men som sagt, ni kan ju gissa varför de heter som de heter.
Ja, alltså precis.
Det var någon som tyckte att det kändes som att bli skjuten.
Ja, det är fullständigt rätt.
Men alltså jag tänker lite grann, egentligen borde den korrekta översättningen vara pistolskottsmyra.
Ja, det är sant.
För bullet är ju då pistolskott eller ett skott.
Mm.
Bullet, pistol, ja, man kanske, I don't know.
Fast skottmyra, jaha.
Ja.
Skottar den eller vad?
Ja, jo, det är sant.
Och pistolskottsmyran, det låter lite för långt.
Ja, det är sant.
Pistolmyra, det låter lite,
ja, det låter lite kaxigt. Vilket ja. G ändå.
Ja, men det låter lite som en så här typ jag tänker 30-tal, jag tänker Chicago, jag tänker ja. En mörkgränd.
Vi skulle kunna fråga 50 Cent som faktiskt har blivit skjuten 9 gånger.
Ja.
Typ så ta och slänga in honom i djungeln och så blir han biten av 9 stycken pistolmyror och så här. Då kan vi liksom göra testar. Om han säger såhär, yeah, he felt like the same shit though. Got shot 9 times in the jungle again.
Ja, det vore nog bättre.
Ja, shit, fan. Sjuk jävla myra det där, alltså den här pistolmyran.
Yes.
Holy crap. Men här kommer mitt livsfarliga djur då. Som jag tror nästan bräcker era små pissdjur där.
All right.
Nej, jag ska inte vara kaxig här.
Okej, okay. Okay, då va? Okej, okay. Ska vi göra en tävling av det?
Så vi ska ha det. Nej, det här är riktigt äckligt djur faktiskt. Jag har stor respekt för det här djuret och det borde ni även ha också, kan jag säga.
Jag tror genast att jag vet vilket djur det är du kommer ta upp.
Nej.
Från Latinamerika.
Asså.
Chihuahuan. Ja.
No.
Chihuahuan, ja. Paris Hiltons chihuahua jag ska ta upp. Nej, det jag ska ta upp är då ett djur som bor och lever längst bifloden Orinocofloden.
Mm-hmm. Inte bekant.
Ligger i Venezuela och Colombia och är över 2000 kilometer lång. Mm-hmm. I den floden hittar vi även jätteuttrar, pirajer och anakonder.
Mm-hmm.
Men de djuren är ingenting jämfört med det här djuret, kan jag säga. Jag ska prata om Orinoco-krokodilen. Ska jag prata om. Den här krokodilen, jag vet inte, har ni varit i kontakt med någon krokodil eller slash alligator någon gång?
Jag har sett en på hyfsat nära håll, ja.
Kolmården.
Inte Kolmården, Parken Zoo.
Aha.
Eskilstuna.
Nu tänkte jag att det var Parken, just det, Zoo, Arken Zoo heter de här djuraffärerna som finns i köpcentrum. Ja. Jag tänkte att någon hade släppat in en krokodil dit.
Då förstår jag din reaktion. Parken Zoo, Eskilstuna, djurparken, även känd. De var kända på 90-talet för sina vita tigrar. De är enda som hade vita tigrar i Sverige.
Just, ja. Som var med på Kent-skivan där, Vapen Ammunition, på omslaget.
Ja, exakt.
Uff, kuriosa där, lite musikkuriosa. David, har du sett en alligator eller krokodil på nära håll någon gång?
Tyvärr inte, bara på film och i dokumentärer och sånt.
Ja, jag kan säga att det är en upplevelse. När jag var 10 år gammal så var jag i Florida med morsan och farsan.
Aha.
Då åkte vi längs Everglades, som det heter då, Everglade. Och då fick jag nästan i princip luta mig över och klappa en. Men det ska man verkligen inte göra. Men farsan, kom ihåg, han var lite orolig där att jag stod lite för nära kanten. För de kan ju hoppa upp och bita tag igen. Och vi gjorde samma resa, inte samma resa, men vi gjorde en liknande upplevelse när jag och mina kompisar, vi var i New Orleans för 5 år sedan. Åkte längs träsket där då.
Ah.
I en sån här träskbåt. Jävligt intressant att se de här alltså. Men de är ju alligatorer, så de är egentligen mesar jämfört med en Orinoco-krokodil.
Mm.
Den här Orinoco-krokodilen har ju utvecklats i 85 miljoner år.
Den väger... Det är jävla dinosaurier.
Ja,
shit.
Det är det faktiskt. Den väger upp till 900 kilo och kan bli 7 meter lång, det här lilla aset.
Den väger ungefär som en VW Polo alltså.
Precis, en jäkla bil liksom.
Ja.
I träsket här. Mm. Och de här är ju så jäkla snabba också. De är ju attackerar blixtsnabbt. Baskada! Med käkarna med en gång. Och de är duktiga på att smyga och komma nära sina byten. Och har så starka käkar att den kan punktera nästan vad den vill.
Fy fan.
Vinterdäck och sommardäck.
Men inte från Goodyear, de håller alltid.
Vi är sponsrade av Goodyear, här kommer lite spons.
Pröva nya Goodyear. Inte ens jävla Orinoco-krokodil kan bita hål på den. Köp nu till vintern.
Ja. Vi är alltså inte sponsrade av Goodyear.
Måste förtydliga det. Men i den här djurdokumentären som vi har refererat lite till, alltså 72 Dangerous Animals in Latin America, så är det ju en galen krokodilbiolog i den som mäter bitstyrkan på den här Orinoco-krokodilen.
Okay.
Och har kommit fram till att det här djuret är en bitande världsmästare med den kraftigaste bitstyrkan av alla djur.
Woo! Kraftigare än en jävla ockra.
Ja, gud ja. Det är mer en späckhuggare då.
Ja, exakt.
Ja, orka säger man väl då.
Orka.
Vi drar en slow motion på det. Rädda Willy var en ockra alltså. Nej, förlåt. Men den här, om vi säger så här nu, om den här Orinoco-krokodilen får tag i ditt huvud, i skallen alltså, så den krossar inte skallen, utan den skulle bita så hårt så att era skallar skulle explodera för att det är sån jävla bitstyrka i dem.
Han skulle göra en The Mountain.
Det är nästan som man vill testa det här. Det är alltså inte på mig själv utan på någon jag inte gillar.
Usch, vad hemskt. Jag typ så här planerar en svensk sexa för dig. Vi åker då till Venezuela.
In med det.
Och, så ser jag då liksom bara, ta en selfie nu, ta en bild nu då när jag är i käkarna på den här. Och sen bara ser jag huvudet bara. Ja, vad hemskt. Så jävla degrading. Men en liten fråga till er här då. Vet ni vart krokodiler svettas ifrån?
De har ju säkert svett. Köttla, typ som en hund på tungan eller något sådär.
Ja, konstigt. Jag gissar att de svettas genom ögonen.
Jag tänkte säga det. Antingen ögonen eller så har de någon sån här typ hål, svetthål typ.
Precis, som motsvarar valens typ eller någonting.
Ja, precis.
Ja. Jag kan säga så att vart krokodiler svettas ifrån, det brukar ju som har rätt, det är från munnen! Men de här krokodilerna är inte ett direkt hot mot människan direkt. Snarare så är människan ett större hot mot de här, för de är ju utrotningshotade idag.
Okej.
Liksom, det har ju varit länge på tablån det här med krokodilskinn, så som att man vill ha det på väskor och skor. Alltså, bara där hade jag tänkt, hade ni kunnat tänka er att bära någonting med krokodilskinn?
Nej.
Nej, det tror jag inte att jag... Det skulle jag inte göra medvetet liksom.
Alltså, det känns ju jäkla 70-talen då att göra det. Jag vet inte, jag tycker det känns oskönt.
Men det är svårt det där. Jag tänker ändå, om det är liksom... Alltså, jag skulle aldrig köpa något nyproducerat i krokodilskinn. Men om det handlar om en vintage-grej liksom, brottet är preskriberat, tänkte jag säga. Nej, men det känns så jävla gammalt på något vis.
Krokodilboots liksom. Från 70-talet.
Ja, precis.
Nej, men tänk på det, ni som lyssnar också. Alltså, om ni är sådana som bara, lite krokodilskinn nu till jul...
Till julmyset.
Som jag ska ge till Robert nu när han fyller 42. Nej, tänk på det då i så fall. Ge fan i det. För de här Orinoco-krokodilerna, för 100 år sedan så fanns det 3 miljoner Orinoco-krokodiler. Idag mindre än 1000 stycken.
What?
Så det är så jäkla stört. De håller ju på nu som fasen i Venezuela och Colombia att verkligen liksom hitta sådana här sanctuaries där de kan föda upp nya krokodiler som de kan lägga
alltså
i.
Alltså det här är, vatten, som sagt, hur lång tid tillbaka så att de har, alltså hela arten, 85 miljoner år så.
Ja, precis, 85 miljoner, de har funnits 85 miljoner år.
Ja, och på 100 år, så de 100 senaste, så har människan bara fuckat ur och...
Ja.
Nej, fy fan.
Det är så sjukt. I den här dokumentären som vi refererar till så är det ju en kille som faktiskt har jobbat som en krokodiljägare. som liksom, jag vet inte, han berättar väl att han har dräpt så jäkla många krokodiler i sitt liv så att han inte kan räkna liksom. Mm. Men det är ju hans grej då, det var ju hans jobb. Han fick det uppdrag ut i floden med det och hugga ihjäl de här och dra dem tillbaka till byn och så säljer de sen i stan sen. Det är ju sjukt. Mm. Men samtidigt ska vi komma ihåg också, tips på ni som ska till Venezuela och Colombia när den här pandemin är över såklart, att det är då parningssäsong mellan krokodilerna från januari till juni, och kommer man nära då så visar krokodilen först genom att slå ihop sina käkar och sen vifta på svansen och så säger de så här: jag är här, gå inte längre. Så håll mer än ett socialt avstånd, som Degnell skulle säga, med detta djur. Och är du i Venezuela och Colombia, så åk hem direkt. Det är avståndet.
Var inte där.
Få ingen jävla krokokorona.
Krokokorona.
Nej, det är avståndet, det rekommenderar jag. Ja, jäklar alltså. Vi har alltså pratat om sjuka, äckliga djur i det här avsnittet. Första avsnittet då av livsfarliga djur, som kommer bli lite av en miniserie.
Ja, det kommer det verkligen bli. Och det kommer bli, alltså jag vet inte hur många avsnitt, för att det känns som att vi kommer kunna prata jättelänge om det här.
Ja,
det är en evighetspodcast.
Ja, verkligen. Och det är så skönt också att se, David, att du har gått och blivit lite av en landsormsexpert här nu också.
Något ska man ju bli.
Ja,
giftexpert.
Giftexpert.
Pistolmyreexpert.
Ja. Och sen filmvetenskapsman på det.
Ja.
Vad är jag inte?
Eller precis. Nej, men det har varit jättekul som sagt. Vi kommer ju höra snart igen om säg 2 veckor, något sånt där. Mm. Där vi tar oss an livsfarliga djur del 2. Det ska bli intressant att höra vad vi alla kommer med för varsitt djur då, så att säga. Men innan vi lägger på, tänkte jag säga, innan vi avslutar dagens avsnitt, så ja, David, om man vill ha koll på vad du gör i ditt liv och vart man kan nå dig och så vidare, vad händer i livet just nu?
Så här va, om man vill hålla koll på vad jag gör rent podcastmässigt, så går man in på Facebook och söker upp Seriemördarpodden eller Massmördarpodden. Det är de 2 podcasten som jag skriver mest för. Sen har jag även en hemsida som det inte ligger någonting på just nu, men lägg adressen på minnet för det kommer komma grejer där sen. Det är davidoskarsson.se. Just nu står det väl bara stuff coming soon, motherfucker, eller något sånt på den. Så. Men det kommer komma mer.
För att citera Samuel L. Jackson alltså.
Exakt.
Ja, precis.
I Comic Sans ska tilläggas.
Någon bättre font.
Times New Roman funkar. Duger i krig.
Blå bakgrund, rosa text.
Inte för den färgblinde.
GIF-hamstrar.
Nej, men en grej ska du ha cred för, David, det är fasen, jag har ju fått äran att jobba ihop med dig under en längre tid när jag har klippt Seriemördarpodden.
Yes.
Och jag måste säga att jäklar vilka sjuka manus du skriver. Både sjukt bra och jävligt snuskiga också. De är äckliga. Du hämtar liksom, man känner de här kalla kårarna som vi fick när Molén var här och berättade sin story. Ja. David har också tendens att liksom fängsla en med de där orden.
Verkligen.
Tack så mycket. Jättekul att höra.
Jag tycker att Richard Ramirez var sjukt bra.
Mm.
Och Ted Bundy lika så. Så ja, det är kul att du liksom känner att du vill ge dig på de här allra stördaste seriemördarna. Mm.
Men var det inte du som hade skrivit Toolbox Killers också?
Ja, tillsammans med min lilla syster Emil Oskarsson.
Ja,
just det.
För det är en av mina favoritserier i Seriemördarpodden faktiskt.
Ja, vad roligt att höra. Det kändes värt att göra någonting om dem, för de har alltid varit så omtalade, men jag har inte hört så många andra poddar eller sett så många dokumentärer som har varit uttömmande. Så vi liksom tog 2, eller om det rent utav blev 3 avsnitt och bara liksom bam, tryckte ihop allting liksom, så att det skulle vara komplett som satan.
Det var ju så du och jag träffades i princip, när jag, Dan och Emily satt och pratade av oss efter ett Toolbox-avsnitt där. I Seriemördarpodden Premium kan man ju höra det.
Ja.
Eller nu har ju hela Seriemördarpodden gått och blivit Premium, så nu finns ju allt där.
Exakt.
Men Brutti, om man vill ha kontakt med oss då, vart kan man enklast göra det då?
Ja, då får man ju snåra sig ur den här djungeln och gå in på Facebook. Mm. Och så trycker man in Något Kaiko Podcast. Eller så får man be sig djupt in i djungeln och gå in på Instagram. Där vet jag Något Kaiko.
Just det.
Eller så kan man bara skicka ett mail via bongotrumma. Något Kaiko @gmail.com.
Exakt. Applåd och en bongotrumma på det här, borde vi egentligen säga.
Och det kan hända även att om du inte gör det här så kan det komma ett oväntat besök i form av en pistolmyra som biter dig rakt i vaden. Om du inte går in och följer eller prenumererar på den här podden, kanske lämnar 5 stjärnor eller vad du nu vill ge, kanske en recension också hade varit kul att se vad du tycker om podden och bonansan i sig. Där kan vi också läsa om ni har några tips på kommande avsnitt, vad ni vill att vi ska göra.
Det är absolut inget hot alltså, utan det här är ju bara tråkigt om det skulle hända. Så att det är bäst att ta det säkra före det osäkra.
Ja, gud ja. Nej, men det är så jag tänker mig. Jag vet ju David, att David har en liten låda med pistolmyror i, redo att släppa lös i stan.
Passar jag jävligt noga. Jag fick ett meddelande här nu. Det är från Limpan. Han frågar, kan man inte kontakta något Kaiko med röksignaler också? Han ska alltid vara en sån jävla besserwisser.
Ja, jag vet, jag tänker så med. Och sen kommer det vara som så att när han väl liksom kan kontakta oss med röksignaler, så bildar de orden "ni suger", just röken.
Såklart.
"Ni suger", står det.
Det är också typiskt honom.
Självklart.
Men då säger vi alltid till Limpan, bara för att han ska fatta att nej, stick härifrån. Vad är det vi brukar säga då, David, för att avrunda hela podden?
Jag tror att de bevingade orden är:
"Hare gröt."
Uff! Ha det gröt med er.
Ha det gröt.
Hörs nästa vecka.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.